Bränt barn av Stig Dagerman. Det är inte sant att ett bränt barn skyr elden. Det dras till elden som en mal till ljuset. Det vet att när det kommer nära ska det åter bränna sig. Ändå kommer det för nära. Blåsa ut ett ljus. Det är en maka som ska begravas klockan 2. Och klockan 11:30 står maken i köket framför den spräckta spegeln över vasken. Han har inte gråtit mycket. Men han har legat mycket vaken och ögonvitorna är röda. Skjortan är vit och blank och byxorna ångar svagt efter pressningen. Medan hans yngsta syster häktar fast den hårda vita kragen bak på halsen och sedan för den vita rosetten över strupen så ömt att det liknar en smekning, böjer sig änklingen fram över vasken och ser närgånget in i sina ögon. Sedan stryker han sig över dem, liksom för att torka bort en tår. Men översidan av handen förblir torr. Den yngsta systern, som är den vackra systern, håller handen stilla under hans strupe. Rosetten glänser vit som snö på det röda skinnet. Förstulet smeker han hennes hand. Den vackra systern är den syster han älskar. Den som är vacker älskar han. Hustrun var ful och sjuk. Därför har han inte gråtit. Den fula systern står vid spisen. Där susar gasen. Locket hoppar på den blanka kaffepannan. Med röda fingrar letar hon bland kranarna för att släcka. Hon är 12 år i stan men ännu har hon inte lärt sig hitta bland gaskranarna. Hon bär glasögon med svarta bågar och när hon vill se någon i ögonen böjer hon sig långt fram och glor på ett sätt som man inte gör här. Äntligen hittar hon rätt kran och vrider om. Om det ska vara vit rosett till begravning? Det är den vackra systern som undrar. Änklingen fingrar på manschettknapparna. Han har långa svarta skor och när han plötsligt ställer sig på tårna knakar skorna till. Men den fula systern svänger hastigt runt som om någon angrep henne. Vitt till begravning, det vet jag väl sen konsulns. Så kniper hon till munnen. Ögonen blinkar bakom glasögonen som om de var rädda. Det kanske de är. Hon vet allt om begravningar men nästan ingenting om bröllop. Den vackra systern ler och fortsätter att prova och att smekas. Den fula flyttar en vas med vita sorgblommor från bordet till diskbänken. Änklingen ser på nytt i spegeln och märker plötsligt att han ler. Han blundar och andas in kökets doft. Så långt tillbaka han kan minnas luktar begravningar, kaffe och svettiga systrar. Men det är också en mor som ska begravas. Och sonen är 20 år och ingenting. Står han ensam under taklampan i rummet som är fullt av folk. Ögonen är lite svullna. Han har badat dem med vatten efter nattens gråt och tror att ingenting syns. Men i själva verket syns allting och därför har begravningsgästerna lämnat honom ensam. Inte av hänsyn utan av rädsla. Ty världen fruktar den som gråter. Någon stund står han alldeles stilla. Fingrar inte ens på manschetten. Drar inte ens i sorgbandet. Den gyllene pendylen, 50-årspresenten, slår ett tunt, tunt slag. I fönstren står gästerna och talar. De har sorgflor på rösterna men någon i faderns släkt knackar med knogarna en marsch mot fönsterbrädan. Det är hårda knogar och han önskar att de ville tystna. De tystnar emellertid inte. Så är det någon inres från landet som skruvar på radion fast klockan inte är 12. Det brummar och brummar men ingen har ännu förstånd att stänga. Ljudlöst faller januariljuset in i rummet och glimmar i alla blanka knarrande skor. Mitt i rummet, under lampan, är ett nytt stort tomrum. Och där står han ensam och ser och hör allting fast han själv är någon annanstans. Innan modern dog och han blev ensam stod där ett långt bord av ek. Men det bordet står nu vid fönstret. En vit duk är bredd över det och på duken står glas och karaffer med mörkt vin och 15 sköra vita koppar och en stor brun tårta som är söt men som ska smaka bittert. Bakom karafferna, på själva fönsterbrädan, står moderns porträtt idag i en tung svart ram. Det är virat med grönt, med januaris dyra grönska.